Bismillahirrahmanirrahim. Idag så börjar vi den andra lektionen som handlar om zakat, bidnillahi ta'ala, om zakats bestämmelser i islam. Vi kommer prata om vissa saker som inte är så relevanta för de flesta av oss, och då kommer vi gå igenom det ganska snabbt bara så man får någorlunda hum om det. Och vissa saker som är väldigt relevanta för oss alla. Så gällande de sakerna som inte är så relevanta för de flesta av oss som vi kommer prata om nu, det är zakat på boskapsdjur. Kommer bara prata lite kort om det så man får en någorlunda hum om vad islam säger gällande zakat om boskapsdjur. Det är tre stycken boskapsdjur som man betalar zakat ifrån i islam. Det är kor, får och kameler. Och det som räknas med tillsammans med dessa djur. Till exempel bufflar räknas som kossor. De liknar kossor, ser ut som kossor men de har horn och ser lite annorlunda ut. De här betalar man också zakat ifrån. Samma sak får, då ger man även från getter och de som liknar dem. Men man ger inte zakat från andra boskapsdjur, till exempel som hästar, åsnor och sådana grejer, ger man inte zakat ifrån. Utan kameler, får och kossor och de som liknar dem ger man zakat ifrån. Villkoren för att det ska vara obligatoriskt att ge zakat ifrån ens boskapsdjur är att det måste leva upp till 4 stycken villkor. Det första är att djuren ska ha uppnått den specifika kvoten för att man ska betala zakat. Och det här är en ganska komplicerad fråga som jag inte kommer gå in på i detalj. Utan det kan skilja sig mycket från olika djur och hur mycket man har och vad man ska ge. Och hur gamla de djuren man ska ge ska vara och så vidare. Men bara rent generellt, man måste ha mer än 5 kameler eller mer om man ska betala zakat från kameler. 30 kossor eller mer för att betala från kossor. Och 40 får eller mer för att betala från får. Mer detaljer än så kommer jag inte gå in på. Okay? För att det är som sagt inte så jätterelevant kunskap för de personer som är här. Så första villkoret, du måste ha nått upp till den specifika islamiska kvoten. Andra villkoret är att ägaren ska ägt dem i ett år. Och det är det vi har pratat om förut. Al-Hawl. Och det är att man ska, det har gått ett helt månår på att man har ägt det här djuren. Så den som börjar går ut och säger khalas, nu under Ramadan, jag ska bli bonde. Jag flyttar ut till Ekerö. Jag ska köpa upp massa får. Jag ska bo där och börja valla mina får och leva ett trevligt liv där ute. Så börjar man inte betala zakat direkt, utan måste gå ett helt år. Man kanske ändrar sig efter ett halvår och säger bara, uff, det är kallt i Sverige och det pallar inte och måste ha en lada, det tänkte jag inte på sådär. Då kanske man avbryter, då behöver man inte betala zakat överhuvudtaget, utan det måste gå ett helt år. Tredje villkoret för att man ska betala zakat ifrån djur är att de ska vara det som kallas för sa'ima. Och sa'ima är att de vallar utomhus och att de äter från det som Allah azza wa jalla har låtit gro från marken. Säg som kvistar eller från gräs och olika saker som de äter ifrån. Om det är egna planterade grödor som man har gjort. Eller att man ger dem konstmat eller liknande. De här betalar man inte zakat ifrån. Okej? Okay? Och bara så ni vet, när man ger zakat ifrån boskapsdjur så är det inte pengar man ger. Utan man ger själva boskapsdjuret själv. Så har man mer än 30 kossor till exempel. 30 kossor eller mer. Då ska man betala en kossa i zakat till en fattig person. Då ska man alltså ge en fattig person en kossa i zakat. Eller får, eller kameler och så vidare. Om det är så att man har, till exempel som det kan vara i Sverige, att vissa delar av året så har man djuren inuti en lada. Där de får äta ifrån mat som man själv har hämtat. Och andra delar så får de vara ute och valla fritt. Då tittar man på vad det är mest utav. Och i Sverige så tror jag i princip det alltid är mest utav att de får vara inne i en lada för att det är så mycket som är kallt. Jag vet inte, det kanske inte är så. Det som har jobbat som bonde får rätta mig. Men i andra länder så kan det vara så att de mest brukar vara utomhus. Och äter utav bara vanligt gräs och så vidare. Då ska man betala zakat. Fjärde villkoret för att man ska betala zakat från boskapsdjur är att det inte ska vara arbetande djur. Som ni vet, förr i tiden och även i vissa fattiga länder, när man skulle ploga marken så använde man sig av kossor som går och plogar. Man har med sig en plog efter sig som går och plogar åt den. Såna här djur betalar man inte zakat ifrån. Och samma sak med kameler som man använder för långa resor. Långa handelsresor som det brukade vara förut. Jag tror även man gör det i vissa öknar än tills idag. Man lastar på de här kamelerna för de är fett starka. De kan ta jättemycket vikt. Lastar på dem massa saker. Såna här arbetsdjur betalar man inte heller zakat ifrån. Utan det är djur som man använder för mjölkning, som man använder för slakt och liknande. Det är de man betalar zakat ifrån. Men zakat från djur, om muslimerna verkligen skulle göra det, så skulle det leda till väldigt mycket gott för fattiga. För många fattiga, om man är till exempel en bonde, så kanske man blir mer gynnad om man skulle få två kossor, en man och en kvinna till exempel, än om man skulle få pengar. För då kan man starta upp ett, liv där man kan mjölka kossorna, man kan låta dem föröka sig så man får fler och fler, man kan slakta sen och så vidare. Så boskapsdjur i sig, med tanke på hur många boskapsdjur det finns bara i den muslimska världen, skulle leda till extremt mycket gott för fattiga. Jag har hört för länge sedan, och den som hör någonting annat får rätta mig om jag har fel, men att man bara i Somaliland, som ska vara världens kameltätaste land, ska det finnas över 20 miljoner kameler, har jag hört förut. Så att det finns, det här är ett litet område i Somalia, som de som äger kameler där, så det ger verkligen från sin zakat. Så kan ni tänka er hur man ska äga bara mer än fem för att man ska börja ge zakat. Så kan ni bara tänka er hur extremt mycket zakat som skulle ges i form av kameler till andra fattiga personer i Somalia eller liknande som skulle kunna leva på det. Så zakat från boskapsdjur är någonting som än tills idag, om det verkligen skulle praktiseras som det ska, till exempel i Saudi så gör man det. Men i andra länder så vet jag inte hur mycket vikt man lägger på det. Så skulle det leda till väldigt mycket gott för de fattiga. Gällande attributen hur de här boskapsdjuren ska vara. Så islam går medelvägen. Man ska varken ta de allra finaste djuren från de som är rika. Och man ska inte ta de sämsta djuren. Utan det ska vara medel. Så både den fattiga drar nytta. Och den rike drar inte för mycket skada. Så att han ska ge bort sina djur, att man inte bara tar de allra finaste djuren som han har sparat ihop. Och man tar inte de sämsta heller. Profeten sallallahu alaihi wasallam, när han skickade Muad ibn Jabal till Yemen för att kalla dem till islam, så sa han att de ska ta zakat från dem. Och så sa han, akta dig för att ta de allra finaste. Profeten sallallahu alaihi wasallam har även förbjudit att man ska ta gamla djur, eller skadade djur, eller sådana som ingen vill ha. Eller väldigt, väldigt smala djur och så vidare. Utan man tar medelmåttiga djuren och ger vidare i zakat. Och i muslimska länder, om det är de styr med sharia, så är det att ledaren i landet har en myndighet med ansvariga personer som åker och, som är kunniga inom de här sakerna och kollar på de olika djuren. Okej, de här verkar bra, de här verkar bra, de här verkar bra. Och samlar ihop dem och åker ut sen och delar ut dem till fattiga personer som ska kunna antingen slakta dem direkt eller föda upp och leva då på jordbruk. Sen finns det en hel del detaljer som sagt gällande boskapsdjur och hur man ger zakat från dem som jag kommer att hoppa över för att det är inte så relevant för folk som är här. Men det kan i alla fall vara intressant om man får en någorlunda hum om vilka villkor det krävs och vilka sorters djur man använder sig utav när man tar zakat och så vidare. Vi rullar vidare och pratar om ett väldigt angeläget ämne eftersom vi nu befinner oss i månaden Ramadan och det är att ge zakatul fitr. Zakatul fitr. Varför heter det zakatul fitr? Ordet fitr på arabiska är att man bryter fastan eller att man äter. Zakat, det är alltså den zakaten man ger när man får bryta fastan. Det vill säga när Ramadan är över. Så när Ramadan är över så ska man ge en form av zakat som kallas för zakatul fitr. Och det här ges inte i pengar utan ges i mat. Och vi kommer prata om det mer detaljerat sen. Bestämmelsen för den här form som kallas för zakatul fitr, som är någonting helt annat än den andra zakat, är att det är obligatoriskt. Det är obligatoriskt för alla muslimer som har tillräckligt så de kan klara sig för dagen att betala den här zakatul fitr inför Eid. Ibn Umar, radiyallahu anhuma, som är en av profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare, har sagt: Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitr min ramadan sa'an min tamr aw sa'an min sha'id al al-abd wal hurr wal dhakar wal untha was saghir wal kabir min al muslimin. En hadith berättad av Bukhari och Muslim, så säger Ibn Umar att profeten sallallahu alaihi wasallam obligerade att man ska betala zakatul fitr, alltså profeten sallallahu alaihi wasallam obligatoriskt. Och man ska ge en sa, och vi kommer berätta hur mycket en sa är, men det är ungefär 2,4 till 3 kilo utav dadlar eller utav vete. Och det är obligatoriskt för vare sig man är fri eller slav, eller man är man eller kvinna, eller man är ung eller gammal, om man är muslim. Så zakat al-fitr är alltså obligatoriskt, och det är obligatoriskt för varje muslim. Det spelar ingen roll om man är gammal eller ung, om man är helt nyfödd, det vill säga ett barn som föds en dag innan Eid, så blir det obligatoriskt att man ger zakat al-fitr från det här barnet. Det vill säga föräldern ska ge zakat al-fitr från det här barnet. Och salaf, de tidigare lärda, de brukade till och med ge zakat al-fitr från barn i magen om de hade nått 4 månader. 4 månader i magen, så att ruh, själen, har kommit in, så sa de att det är rekommenderat att man ger zakat al-fitr från dem. Så har man till exempel 3 barn, mamma, pappa, 3 barn, och ett barn är på väg att födas, så är det obligatoriskt för, som mannen i familjen, att betala för 5 personer. Men rekommenderat att lägga till en 6:e person, för att barnet ligger i magen. Och det är obligatoriskt att man betalar ifrån sig själv och de som man är ansvarig att försörja. Så en man i familjen, han är ansvarig att försörja sin fru och ansvarig att försörja sina barn. Så han ska betala från sig själv och sina barn. Så har man, mashallah tabarakallah, han har 8 barn till exempel, och han själv och hans fru, då är de 10 stycken. Då ska han betala 30 kilo basföda inför ramadan som ska delas ut till fattiga till exempel. Men är man färre så är man färre. Zakat al-fitr har endast 2 villkor. En är att man är muslim, och det andra är att man har tillräckligt för att klara sig för en dag. Alltså även en person som är fattig, man har det svårt, men man har mat på bordet, man har en lägenhet där man kan bo och så vidare. Den personen ska också betala zakat al-fitr. Men om det är så att man inte har mat för dagen, då ska man inte betala zakat al-fitr. Eller man inte har man inte har mat för ens familj för dagen. Eller man inte har de absolut mest behövande sakerna som en människa behöver i sitt liv. Så har man de här sakerna, så ska man betala zakat al-fitr även om man skulle vara fattig. Det finns en rad olika visdomar med att man ska betala zakat al-fitr. Och bland dem är att det renar den fastande från de dåliga sakerna man har gjort under ramadan. Det är väldigt sällan en person kan få en helt perfekt ramadan. Utan det måste komma in vissa grejer. Att ibland så pratar man vissa dåliga saker. Ibland gör man lite dåliga saker under ens fasta. Så för att rena det så betalar man zakat al-fitr. Så renar det de dåliga sakerna man gjorde under ens fasta. Andra saken också är att det är en väldigt vacker grej som man gör. För att de muslimer som är som mest i behov utav mat och inte kan få någonting, det här är Eid, det är en lycklig dag, de måste kunna vara lycklig, så att kunna ge dem mat, som ska kunna ha mat för Eid al-Fitr, är någonting väldigt fint. Och Eid al-Adha, som ni vet, så slaktar man och delar även ut köttet till de fattiga, så att Eid al-Fitr och Eid al-Adha alltid ska vara lyckliga dagar för alla människor, vare sig man är rik eller fattig, som åtminstone kan ha mat på bordet där hemma. Tredje visdomen med det är att när man har fastat färdigt under ramadan och när man har bett färdigt qiyam al-layl under hela ramadan, så är det en stor välsignelse av Allah azza wa jalla att man har klarat av den här månaden, och någonting man ska tacka Allah azza wa jalla för. Så det är en form utav att man tackar Allah för välsignelsen att man har fullbordat ramadan, då det var en otrolig chans att man blivit förlåten för sina synder. Så det var också en av nyttorna med månaden med att betala zakat ul-fitr. Hur mycket är det då man ska ge? Och vad är det man ska ge? Man ska ge mat, eller det som är spannmålet som man har som huvudgröda för sin mat. Till exempel, under profeten sallallahu alaihi wasallams tid så var grundmaten de brukade äta var dadlar. Käkade dadlar och sen ibland så lade de till andra saker. Eller att de hade bröd. Och det är många kulturer fortfarande. Så äter man till exempel såser och så vidare. Men huvudfödan som man gör det är att man äter upp det med bröd. Så i de länderna så ska man ge vete eller vetemjöl. Som man sen kan göra bröd ifrån. I andra länder, och det brukar vara det vanligaste, så ger man ris. Att i många länder så är det ris som man har som basföda, då ger man ris. Och i till exempel Nordafrika så kanske couscous till exempel kan vara det mest vanliga som man ger. Och det beror på vad det folk är i mest behov utav där. Det är tillåtet att man, vi tar alla frågor sen. Det är tillåtet att man delar ut sin zakat, eller fötter som ska vara 3 kilo ungefär, till flera olika personer. Att man ger alltså en person 1 kilo, en person 1 kilo, en person 1 kilo. Det här är tillåtet. Och det är tillåtet att man ger en och samma person mer än 3 kilo. Man kan ge en person 10 kilo ris, eller 20 kilo ris, eller 30 kilo ris. Som de ska kunna klara sig under en längre tid. Och det var det vi bland annat gjorde när vi hade utdelning borta i Syrien. Så var det att när man delade ut 25 kilo ris så att det kunde räcka för familj 2-3 månader. Så de skulle kunna ha det här. Så det är någonting som utan tvekan är väldigt nyttigt för folk som är väldigt fattiga. Att ska kunna få en större mängd utav ris då. Och det räcker inte med att man ger pengar istället för mat. Man får inte leta upp en fattig och ge honom 10, 20, 30, 40 kronor och säga gör vad du vill för de här pengarna. Utan det är mat man ska ge och inte pengar. Man får däremot ge pengar till någon annan, yarhamuk Allah. Så går du och köper upp ris åt den. Till exempel här i Sverige så är det svårt att hitta personer som är riktigt fattiga. Så då är det bäst att man skickar zakat ul-fitr till andra länder om man inte hittar någon här. Då är det svårt kanske att man ska behöva åka bort ett fattigt land och köpa upp ris och gå och dela ut själv. Då kan man använda sig antingen av personer som är pålitliga i de här länderna. Eller genom välgörenhetsorganisationer som organisationen IVC till exempel. De tar in pengar, köper upp riset i ett fattigt land och det kommer vara i Darfur i år. Så delar man ut till de som är fattiga där borta åt den. Det här är tillåtet, att man gör någon annan ansvarig åt den. Men de fattiga i sig ska inte få pengar. Och också, som sagt, det man tittar på i zakat ul-fitr är att det ska köpas upp mat. Och mat ska delas ut. Det ska vara 3 kilo mat. Här i Sverige så har folk tagit det som en tradition att man obligerar att man ska betala för folk. De säger zakat ul-fitr kostar 75, 85, 100, 120 kronor beroende på olika moskéer. Och sen säger de att de ska köpa upp ris borta i Syrien till exempel. I Syrien kostar 3 kilo ris ungefär 20-25 kronor. I alla fall förra året när vi var där. Så säger att du måste betala 85 kronor. Då har vi en mellanskillnad på ungefär 60 kronor. Eller 50 kronor. Och det här, och då har man lagt till andra saker och obligerat andra saker för personer som inte är obligatoriskt. Om en person, om de vill köpa upp mer ris än så, en person kan köpa upp hur mycket ris han vill. Om man köper upp ett ton ris och delar ut till fattiga, jättefin handling. Men att obligera för personer att enda sättet du måste, och det är obligatoriskt om du inte betalar mer, så kommer du inte dela ut din zakat ul-fitr. Det ska vara 75 kronor eller 85 kronor. Och att man däremellan lägger in lite administrativa avgifter. Som kan ibland komma i människors fickor. Det här är helt fel. Särskilt om folk stoppar på sig pengar i fickorna. Så man ska vara försiktig vem man ger pengarna till. Och att det verkligen ska vara pålitliga personer. Gällande tiden då det är obligatoriskt. Så finns det 3 stycken olika tider skulle man kunna säga. Den obligatoriska tiden då det blir obligatoriskt är när Maghrib har kommit in till dagen innan Eid. Då blir det obligatoriskt att betala zakat ul-fitr. Har man nått den dagen så måste de betala zakat och fötter. Den person som dör innan, så är det inte obligatoriskt att betala. Så när natten till Eid har kommit in, alltså vid Maghrib, så måste man betala zakat och fötter. Den bästa tiden man kan dela ut zakat och fötter på är från Fajr fram till Eidbönen. Och det är ganska kort tid. I Sverige är det lite längre, för man ber kanske Eidbönen vid 8. Men i muslimska länder så ber man när solen har gått upp. Så från Fajr till att solen har gått upp är det bara 1,5 timmar ungefär. Och då profeten sallallahu alaihi wasallam brukade dela ut sin zakat al-fitr, som det är bekräftat i en hadith som är berättad i Bukhari och Muslim. Däremot är det tillåtet att dela ut det 1 till 2 dagar innan Eid. Och det var det som Abdullah ibn Umar och andra sahabas gjorde. Att man, för det kan vara svårt, det är ganska tajt med tid precis innan Eid, att kunna leta upp fattiga, och i synnerhet om man har stora mängder ris. Så när vi delade ut borta i Syrien, det var över 7 ton ris. Att hitta fattiga för 7 ton ris, det kan vara ganska svårt. Utan det kräver att man kanske har 1-2 dagar innan, så att man ska kunna dela ut, så att alla verkligen kollar upp att det är fattiga människor som får det, och inte bara personer ska ämta upp det och sälja det vidare eller någonting sånt. Utan att det är fattiga människor som får det och som är i behov av det, så är det väldigt bra. Så har man tillåtelse att göra det 1 till 2 dagar innan. Man får inte ge efter Eidbönen. Om man ger efter Eidbönen så räknas det inte som zakat al-fitr, utan det blir bara en form av sadaqa. Och då har man syndat. För att det är wajib att betala zakat al-fitr. Så man får akta sig för den här saken. طيب. Nästa fråga vi kommer gå vidare till och prata om nu är gällande vilka man får ge zakat till. Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i Koranen vilka man får ge zakat till. Och det är bara från 8 olika kategorier man får ge zakat till. Och det är då Allah azza wa jalla har nämnt i Koranen: innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimin wa fi sabilillahi wa ibn-as-sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Att sadaqat, zakat, får endast ge till de som kallas för fuqara och masakin och al-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum och de för riqab och gharimina och fi sabilillah och ibn as-sabil. Och det här är någonting obligatoriskt från Allah azza wa jalla. Nu ska vi i detalj gå igenom vilka det är som har rätt att ta emot zakat. Första som nämns i den här versen är al-fuqara. Al-fuqara är de som är väldigt fattiga. Och det är de som har mindre än hälften av vad det kostar att klara av sitt uppehälle. Till exempel om uppehället i ett land kostar 200 kronor per dag, eller 100 kronor per dag säger vi. Om man bara har, alltså för att kunna klara av sin hyra och kunna klara av att köpa mat och så för dagen. Om man bara äger ungefär 40 kronor per dag. Alltså man ska egentligen ha 100 eller 40 eller 30 eller 20. Så man precis bara kan köpa lite mat för dagen. Eller knappt kan köpa mat för dagen. Eller liknande. Då räknas man som en från al-fuqara. De som är mycket fattiga. Och de har rätt att få zakat. Och man kan ge dem så pass mycket zakat att de ska klara av ett helt år. Utöver de pengarna de har. Alltså att de behöver, för att klara av ett helt år, så behöver de så här och så här mycket. Det kostar 10 000 kronor i det här landet. Till exempel i Darfur, så en av de som vi ska inshallah ge till är föräldralösa barn. Då kostar det ungefär 470 kronor i månaden för att försörja ett föräldralöst barn. Vilket blir ungefär 5 000 kronor. Då har man rätt att i sin zakat ge 5 000 kronor då till ett sådant här föräldralöst barn. Så ska kunna klara sig ett helt år. Andra kategorin är de som kallas för al-masakin. Al-masakin är de som har det lite bättre än fuqara. Och de har mer än hälften av det man behöver för att klara sig för dagen. Eller klara sig för månaden. Men de har inte tillräckligt för att kunna klara av. Så de har till exempel mat för dagen. Det klarar de. Men jättemycket problem att betala hyran. Och kan inte betala andra viktiga saker som de har. De här har också rätt att kunna få pengar så de klarar av ett helt år. Tredje kategorin är al-amiluna alayha. Al-amiluna alayha är de som samlar in zakaten. I muslimska länder som jag tidigare pratat om så har man till exempel ett ministerium eller folk som är anställda med att samla ihop zakat, i synnerhet grödor och boskapsdjur. De åker runt och samlar ihop zakat. Det behövs personer som hämtar upp det, personer som skriver ner hur mycket som har samlats ihop, personer som bevakar det när man sätter det någonstans, det behövs vakter som gör det, och personer som delar ut det. Alla de här har rätt att få zakat, en del utav zakat. Även om de inte skulle vara jättefattiga, så är det en av de som har rätt att få zakat, är de som hämtar in och delar ut zakaten, har rätt att få en del utav zakat. Fjärde kategorin är al-mu'allafat qulubuhum, och det är de som man försöker få att komma närmare islam genom att ge dem ett ekonomiskt stöd, även om de inte är muslimer. Om det är icke-muslimer som är till exempel i behovet av pengar, så är det tillåtet att man ger dem pengar för att det ska bli en sorts dawa på dem. Och tänka, det är bra att den här personen hjälper mig, och den praktiserande person som hjälper mig, och kanske man börjar läsa om islam och blir intresserad av islam på grund av det. Eller en person som är nykonvertit. En nykonvertit, om man vet att den personen kan vara i behov av någonting, så är det tillåtet att ge den pengar från zakat. För att det här kan få den att känna av vilket fint brödraskap det finns i islam, och att islam kan hjälpa mig på det här sättet och så vidare. Och även det som faller in under just den här kategorin är att det finns några fiender till muslimerna, och man vill mjuka upp deras hjärtan eller bli av med deras skada och försöker skada muslimerna, så är det tillåtet att ge dem pengar från den här kategorin för att avvärja deras skada från muslimerna. Femte kategorin är firriqab. Och det är att förr i tiden var det i alla fall så, och vad jag har hört så ska även förekomma i vissa länder än idag, så är människor förslavade. De är slavar. Islam uppmanar på många olika sätt att man ska försöka köpa fria de här slavarna och göra dem fria. Och det finns många olika sätt, till exempel en person som har svurit en ed och inte hållit sin ed, så en av de grejerna för att man ska sona för det, att man ska fria en slav. En person som har haft samlag under Ramadan, ett sätt att sona för det, att fria en slav. En person som har dhihar, sagt att, till sin fru att du är som min mammas rygg, eller man gör en viss ed, så även där ska man frige en slav för att sona det här. Och även här så kan man använda sin zakat för att frige de här människorna som befinner sig i slaveri. Det som även faller in i den här kategorin är att om muslimer, vissa muslimer har blivit fångade hos fienden, så kan man köpa fri dem från fångenskap. Och säger, vi kommer aldrig släppa de här muslimska fångarna förrän ni, till exempel det har skett krig mellan muslimerna och det har kommit krigsfångar. Så vi kommer aldrig köpa, ge er de här fångarna förutom om ni betalar 50 000 kronor till exempel. Och då är det rätt att man tar från zakat för att köpa fri de här muslimska fångarna. Sjätte kategorin är de som är el-gharimun. El-gharimun är de som har tagit på sig skulder. Antingen om det är skulder för en själv, att man har skulder som man måste betala. Eller de som har tagit på sig en skuld för att försöka ena mellan två stridande parter. Till exempel i många muslimska länder så består samhället utav antingen klaner eller familjer. Och det kan vara så att två stycken klaner börjar tjafsa och bråka med varandra, eller till och med börjar strida mot varandra. Eller att två stycken familjer börjar göra det. Så att vissa personer jobbar med att de försöker ena mellan de här. Så för att de försöker göra båda parterna nöjda, så kanske de ger pengar till båda parterna. Du lägger ner på din sida, här får ni 50 000 kronor. Och här får ni 50 000 kronor. Ni ska hålla er lugna och ni ska hålla er lugna. Om man tar på sig en skuld för det här, för att kunna ena mellan två stycken stridande parter, så är det även i det här tillfället tillåtet att ge de personer som har gjort det från ens zakat. Men det här skuldbelagda människor är någonting som är väldigt vanligt. Och någonting som är väldigt jobbigt. Folk som har skulder Och i synnerhet om de har tagit skulder innan, tagit lån innan de blev praktiserande, så att det är räntelån, så är det någonting som är väldigt jobbigt. Att man har en ränta som hela tiden blir mer och mer. Så att hjälpa de här personerna som befinner sig i den här jobbiga situationen, så är det en väldigt fin grej man kan ge zakat till. Sjunde kategorin utav de som man kan ge zakat till är fisabilillah. De som gör jihad för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Om det finns en muslimsk armé i landet som får lön från regeringen, så ska man inte ge dem zakat. Men de som frivilligt ställer upp för att göra jihad för Allah azza wa jalla skull har rätt att få från zakat. Och nu pratar vi, som ni säkert vet, alla som har gått på föreläsningen längre, pratar inte om det som folk tillskriver att vara jihad idag. Många utav de här grejerna, de som är terrorister och dödar oskyldiga människor. Utan pratar om riktigt, riktigt jihad som lever upp till de villkoren som islam har lagt för riktig jihad. De som gör riktig jihad och inte får en lön från staten, även om de inte skulle vara riktigt fattiga, utan de har pengar, men att få extra pengar som kanske kan köpa vapen för, eller andra saker, så har de rätt att få från zakat. Åttonde och sista kategorin utav de som får ta emot zakat är de som kallas för Ibnus Sabil. Ibnus Sabil är en person som är resande. Och när man befinner sig på resan så blir man av med alla sina pengar och kan inte ta sig tillbaka till sitt land. Så man behöver köpa en flygbiljett eller tågbiljett eller båtbiljett eller taxi eller jag vet inte vad. Hyra en bil eller någonting för att kunna ta sig tillbaka till sitt land. De här har rätt att få zakat i det här tillfället för att kunna ta sig tillbaka till sitt land. Så det är åtta kategorier som har rätt att få zakat. Al-fuqara, de som är mycket fattiga. Al-masakin, de som är mindre fattiga men fortfarande fattiga. Al-amiluna alayha, de som jobbar med zakat. Al-mu'allafata qulubuhum, de som man vill få att komma närmare islam. Firriqab, antingen slavar, att köpa fria dem eller fångar. Eller gharimun, de som har skulder. Fisabilillah, de som gör jihad för Allah subhanahu wa ta'ala skull. Och ibn Sabil, de som är resande och inte kan ta sig tillbaka till sina länder. Det finns en rad olika kategorier utav människor som inte får ta emot zakat. Och det första av de som inte ska ta emot zakat är rika människor som tjänar pengar. Om man är rik eller man tjänar in pengar som man har som man klarar sig, så får man inte ta emot zakat. Och även en person som har möjlighet att arbeta, men vägrar att arbeta. Han gillar att bara softa istället. Så här personer ska inte heller ges zakat. Om de har möjlighet att arbeta, men de vägrar att göra det. De som ger zakat är till exempel som änkor, föräldralösa, folk som inte kan arbeta, eller områden där det inte finns arbeten överhuvudtaget, eller krigsområden eller liknande. Så här människor kan få zakat. Men en person som yani har möjlighet att arbeta och har vägrat att arbeta, så den personen ska inte få zakat. Förutom om det är en student utav islamisk kunskap, så nämner de här. Han har möjlighet att arbeta, men för att kunna lägga ner all vikt på att kunna studera islamisk kunskap, så han senare kan sprida islam, då har man rätt att ta emot zakat. En person som bara tänker, nej, jag vill bli en jättebra dyrkare, jag vill bara göra fett mycket ibada, jag säger upp mig från mitt jobb, jag drar till en moské och sitter där hela dagarna och fastar och ber och gör goda handlingar, läser Koranen hela dagen. Så det här ska inte ges till zakat. Utan anledningen man kan ge dem som är studenter är för att de inte bara gynnar sig själva, utan de även gynnar andra. Och det är det som författarna här nämner. Andra kategorin som man inte får ge ut av sin zakat är det som kallas för al-usul wal-furu. Det vill säga de som är ens mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar och så vidare. De får man inte ge zakat. Eller ens barn, 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 barns barn och så vidare får man inte heller ge zakat. Eller ens fru. Alla de här är det obligatoriskt att försörja om de är behövande. Om de är behövande så måste man försörja dem. Och det är obligatoriskt. Så de ska man ge pengar året runt. Till exempel ens fru ska försörja året runt. Det är inte så att man inte ska försörja henne, så tar man zakat-pengar och ger till ens fru. Det här funkar inte. Till henne ska man försörja. Eller ens föräldrar. Om ens föräldrar är fattiga så ska man försörja ens föräldrar. Eller ens barn och så vidare. Men andra släktingar, så om det är till exempel moster, faster eller kusiner eller liknande, så är det. Och de är behövande. Så är det bra att man ger dem från sin zakat, för att då har man inte bara gett zakat, utan man har även hjälpt en släkting. Tredje kategorin av de som man inte ska ge sin zakat till, eftersom zakat får bara ge specifika kategorier, är icke-muslimer som man inte försöker få komma närmare islam. Till exempel att skicka till sådana här organisationer som delar ut, till exempel till ett fattigt land som är där det är icke-muslimer. Om det är så att de inte överhuvudtaget har märkt att det är en muslim som har gett pengarna, utan det bara delas ut från Röda Korset eller någonting sånt, då har man inte visat att det är någonting med islam att göra. Sådana här organisationer ska man inte ge zakat till. Zakat är som sagt de obligatoriska pengarna. Sadaqa, det är en annan sak. Jag kan inte svara på frågan där. Men zakat i alla fall ska man inte ge till dem. Men om man har en muslimsk organisation till exempel, som åker dit och visar upp verkligen att de är muslimer så vidare, och delar ut zakat till fattiga icke-muslimer, så är det tillåtet, för det är någonting som kan få dem, inshallah ta'ala, att kunna komma närmare islam. Fjärde kategorin som man inte får ge zakat till är profeten sallallahu alaihi wasallams familj. Han fick man inte ge zakat till, och inte heller hans familj, som är Beni Hashim och Beni Muttalib. Om en person är från den här familjen, från profeten Sallams familj, så ska man inte ge zakat till dem. Profeten Sallam har sagt, inna här la tuhillu lana. Zakat är inte tillåtet för oss att ta emot, och inte heller sadaqa. För att de kan istället få pengar från någonting som kallas för humus. Och det är ett annat sätt de kan få in pengar ifrån, men zakat ska de inte ge sig ifrån. Samma sak, deras mawali, och det är någonting som inte finns längre. Det är när man friger slavar, så kallas de för ens mawla. Att den tillskrivs den personen som har frigett dem. Om det är någon från Ahlul Bayt, från profetens familj, som har frigett dem, så räknas de, och de har inte heller fått ta emot zakat i framtiden. Och inte heller sadaqa, då profetens har sagt, inne sadaqa la tahullu lana, wa inne mawali laqawmin anfusihim. Att sadaqa är inte tillåtet för oss, och mawali al-qawm räknas till dem. Alltså, en person som är mawali, de som har frihet, tillskrivs till dem. Även andra som inte får zakat till är slavar, förutom om man ska köpa dem fria från slaveri. Så slavar ska man inte heller ge zakat till. Namn. Så det är sex stycken kategorier man inte ska ge till. Rika, ens föräldrar eller barn eller ens fru, icke-muslimer, profeten sallallahu alaihi wasallams familj, deras mawali och slavar. Det finns en ganska känd fråga som de lärda skilt sig om, och det är, måste man ge zakat till alla dessa kategorier? Shafi'iyya till exempel, de säger att man måste ge till alla kategorier. Pengarna ska delas ut mellan de här åtta, så att alla ska få en del utav zakat. Och det inte ska vara ett år där det bara går till fattiga, utan det ska vara ett år där det ska delas ut mellan de olika kategorierna. Det här är inte korrekt, utan det är tillåtet att man bara ger till fattiga, eller bara till de som gör jihad, eller bara de som har skulder eller liknande. Gällande att skicka pengar till andra länder, så är det, säger författarna här, att det är tillåtet om de i andra länder är mer fattiga och mer i behov utav pengar. Som till exempel med Sverige. Här kan man visserligen hitta folk som har skulder och vissa enstaka som är fattiga. I synnerhet de som har kommit som nykommande flyktingar och så vidare. Men det är inte så mycket, det är inte så många flyktingar, eller det är inte så många fattiga här i Sverige, eller folk som har rätt att få zakat. Så då kan det vara bättre att man skickar pengarna till fattiga länder där behovet är större. Men grunden är att om man befinner sig i ett land där det finns många fattiga, att man försöker hjälpa dem som är fattiga i ens eget land. Om man inte skickar en massa pengar och så har man ens grannar har det väldigt svårt. Så grunden är att man skickar till de som är ens eget land. Men om det finns ett större behov ska man skicka till andra länder, vilket vi ofta brukar göra här i Sverige. Det var allt gällande det som författarna tog upp gällande zakat. Och utöver zakat, det tog de inte upp, så är det rekommenderat för en muslim att ge mycket sadaka. Och sadaka i islam, alltså välgörenhet, är någonting mycket mer omfattande än att bara ge pengar. Sadaka kan man göra genom att le en broder i sitt ansikte eller en syster i sitt ansikte. En syster ler en syster i ansiktet eller en broder i ansiktet eller man ler någon i ansiktet. Det här är sadaka i islam. Och det här är någonting som alla människor kan göra. Även om man är den fattigaste människan på jorden så kan man fortfarande le en annan person i ansiktet. Hjälpa en annan person att bara lyfta in saker i bilen är sadaka, till exempel. Eller hjälpa en person att flytta, det är sadaka. Att hjälpa någon med något behov en annan person har är sadaka. Så sadaka kan ges med pengar och det är väldigt bra. Men det kan även göras med kroppen och med leende och liknande. Så muslim ska försöka ge väldigt mycket sadaka i enlighet med den personens förmåga. Så det är någonting jag vill uppmana alla mina bröder till att ni ska lägga vikt på. Att försöka göra så mycket sadaka som möjligt. Att ständigt försöka vara personer som hjälper andra med deras behov. Så grunderna som vi försöker leva våra liv i enlighet med är att man dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och att man försöker vara andra människor till hjälp. Det finns otroligt många hadither eller verser och hadither som handlar just om att hjälpa andra som muslim. Och det har en väldigt hög status i islam. Så att satsa på att man ska försöka göra det är någonting väldigt viktigt och någonting jag uppmanar alla mina bröder och systrar till. Och vi avrundar för dagens lektion, inshallah ta'ala. Och sallallahu alaihi wa sallam, Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.